Igår gick vi på två möten. Kvällen innan hade Mischa träffat en vän och druckit öl. Jag hade suttit hemma och tecknat och smuttit på en whisky. När Mischa kom hem gick vi igenom presentationer inför påfallande dagsmöten. Mestadels var arbetet vi presenterat flera gånger tidigare. När vi var skakade sedan Skype-mötet med Amsterdam och självförtroendet var kantstött. Ingen av oss kunde längre presentera projekten flytande och vi stakade oss fram. Svettiga gick vi till sängs med insikten om att vi 12 timmar senare skulle sitta inklämda i ett mötesrum med en eller flera personer som tagit sig tid att träffa oss. Jag vaknade och mådde otroligt dåligt. Mischa hade tagit en lång dusch och mådde bättre. I duschen hade hon gått igenom det av projekten hon brukade presentera och fått en viss ordning på innehållet. Jag hade bara skjutit ifrån mig och hade hellre velat säga att vi var usla, att det var meningslöst. Försökte med mig Mischa in och ned i självhatet och hopplösheten, men jag tog mig samman. Under tystnad steg jag ur sängen, klev in i badrummet. Duschångorna hade lämnat rummet, jag var oförberedd på hur kallt det var där inne. Jag drog på blandaren i duschkabinen, jag ökade värmen till max och drog igen dörren innan jag satte mig på toaletten. Viskande började gå igenom projekt efter projekt. Jag hatade det här. Rädslan att fastna i ett manus och därpå glömma innehållet oroade mig. Jag hade för vana att aldrig öva på presentationer. Allt fanns ju redan där i huvudet. Tankarna hade redan tänkts. Nu skulle jag bara berätta vad jag hade tänkt. Jag fick ofta god feedback efter presentationer och lyckades på så sätt motivera detta ostadiga arbetssätt. Men nu litar jag plötsligt inte på min improvisationsförmåga som svikit mig de senaste gångerna. Jag började således rabbla samma sak om och om igen. Osäker på hur jag gjorde mig själv en björntjänst. Men så slog det mig att det var ju detta skådespel jag gjorde hela tiden. Ståuppkomiker. Två professioner som med sina bästa stunder verkligen kunde imponera på mig. Jag måste lära mig texten utan till. Och lät inte naturligt eller gav dålig respons var det inte metodens fel utan materialets. Likt en skådespelare handlade det bara om berättarteknik. Likt en ståuppkomiker skulle materialet levereras som om det uttalades för första gången. Spontant. Insikter där och då och skämt i stunden. Klockan 13.15 gick Mischa. Hon var stressad, det var jag med. Men min metod var att hålla stressens orimliga, kvävande krav på avstånd. Ibland blunda. Vi skulle köpa med oss 3 stycken kanelbullar inför mötet. Mischa sa att vi inte kunde komma med bullar från 7-Eleven. Jag höll med, men antog slentrianmässigt en motsatt hållning. Vad spelar det för roll? Framstår vi inte bara som ängsliga? Hon insisterade. Klockan 13.25 låste jag dörren till lägenheten och skyndade mot perrongen där vi bestämt att vi skulle ses. Mischa hade köpt kardemummabullar på Mellqvist. Det var slut på det med kanel. Det var okej med mig. Jag föredrog kardemumma framför kanel. Men gjorde uppenbarligen inte solo. Han hade sagt det 2 gånger. Kanelbullar. Jag svalde ett infall att påtala fördelen med 7-Eleven. Klockan 13.55 ringde vi på porttelefonen till kontoret där solo jobbade. Jag svarade med både för- och efternamn och förklarade vårt ärende. Dörren gick upp och vi klev in i foajén. Ur en järndörr med en stansad logotyp tittade en ung, mörkhårig kvinna ut och välkomnade oss. Vi erbjöds något att dricka och satsades för att vänta. Det var ett stort och luftigt kontor. Modernt med en mix av råbetong och ljusträ. Nordiskt. I taket hängde väldisponerade spottar och spred ett varmt ljus. Det var väldigt tyst. Människor satt vid datorer och såg ut att arbeta. En kvinna i 30-årsåldern tittade upp från tangentbordet mot mig och log. Medan vi väntade gick den kvinna som tagit emot oss fram och tillbaka medan hon försökte ringa den man vi bestämt träff med. Hon stannade upp en stund när hon fått svar och flyttade luren från sitt öra och bad oss upprepa vilka vi var och vart vi kom ifrån. Hon räckte sedan över telefonen med ett leende och jag svarade denna gång endast med förnamn. Det var en mycket trevlig person i andra änden som bad om ursäkt. Brådskande ärende hade kommit emellan men vi erbjöds att stanna och vänta. Alternativt bestämma en ny tid. Jag föreslog det senare då ett annat möte redan var inbokat samma eftermiddag. Han förklarade att han snart skulle vara tillbaka och vi bestämde att ses 50 minuter senare. Den unga kvinnan som jag antog var en office manager av något slag, erbjöd även hon att vi var välkomna att stanna. Men vi gick till ett närbeläget café istället. Det kändes märkligt att sitta kvar, och hur länge det skulle bli kunde vi inte veta. På ett närbeläget café beställde jag en kaffe, mjölk och Mischa en cola. Medan Mischa besökte toaletterna noterade hur en av tjejerna i serveringspersonalen teatral stoppat fingrarna i halsen och inför en flinande kollega pekade riktning mot toaletterna. Kanske var en tjej från personalen på toaletterna och kräktes, någon med bulimi. Tänkte inte mer på det tills jag till höger om toaletten såg tre tjejer i 11-årsåldern som åt en sen lunch vid ett runt bord. Jag åt varma bagels med rucola som det varsamt delade med kniv och gaffel. Den ena av dem tog bilder. Det skrattade åt en av dem som tagit en för stor tugga av bagen med konsekvensen att ett ruccolablad hamnat utanför. Hon var en klumpig i gänget. Var det dessa pälsvästbeklädda 50-klassare servitrisen pekat på när hon demonstrativt stoppat fingrarna i halsen? Det kändes ganska rimligt. Mischa kom tillbaka och vi pratade om intrycket av kontoret vi precis besökt. Vi hade båda tyckt om det. Men vad var det för snubbe vi skulle träffa? Vi hade gjort vår research och det var verkligen en karaktär som uppenbarade sig desto mer vi läste. Han beskrevs som arrogant och svår att arbeta med. Vi hade haft vår beskörda del av besvärliga män med bekräftat ego. Samtidigt hade erfarenheterna från Bryssel gjort oss mer hårdhudade. Vi hade fått mer skinn på näsan, köttigare ben. Allt det där. Jag attraherades ofrivilligt av dessa kompromisslösa karaktärer. Det till synes ensamma och cyniska. Jag var tvungen att påminna mig om att dessa män aldrig var, och hade kanske aldrig varit, underdogs. Klockan 15.00 återvände vi till porttelefonen och kontoret. Jag presenterade mig endast med förnamn denna gång. Samma kvinna som sist öppnade, men denna gång blev vi hänvisade till ett mötesrum. I ögonvrån skymtade jag mannen, Solo, som i branschtidningar benämndes som en golden boy. Han tittade ned i sin laptop och tittade inte upp när den uppmärksammades på vår ankomst. Vi satte oss till rätta i mötesrummet. Mischa var påtagligt stressad och fyllde de tre glasen office managern ställt fram med vatten. Jag bad henne sätta sig och sa att det kunde verka märkligt om hon antagit office managerns roll och serverade. Jag ångrade mig i samma stund. Jag försökte släta över min kommentar med att tala om bilderna på väggarna. Det var vackra och välkomponerade fotografier på gatubarn. Så klev han in. En stor man i 50-årsåldern med stora glasögonbågar. Han tog oss i hand och bad om ursäkt för förseningen och berättade öppenhjärtligt om orsaken. Tvärt emot vad jag på förhand antagit, men anat av det hastiga telefonsamtalet, var han väldigt vänlig och framstod snarast som sympatisk. Vi satt där i 100 minuter. Vi berättade lite om vår bakgrund och vad vi förväntade oss av vårt yrkesliv. Han berättade lite om sina upplevelser. Han bekräftade skickligt våra upplevelser från Bryssel med sina omfattande erfarenheter. Han framstod som en vänligt sinnad man som varit bakbunden av ett konservativt system. Vi bestämde att vi skulle höras igen, snart, säg nästa vecka. Jag gick därifrån och kände tacksamhet men samtidigt oro för att göra honom besviken. En stor kund var på väg. Ute på gatan hade vi 4 missade samtal från nästa kontor vi bestämt träff med. I ett sms berättade en assistent att vi på grund av en kalendermiss var välkomna redan nu. Mötet skulle äga rum på Södermalm. Vi gick mot Hötorget och tog tunnelbanan mot Slussen. Det var mycket folk i vagnen. Vi kände oss lätta och mötet vi nu hade framför oss kändes inte längre läskigt. Vi ville ju inte ens ha jobbet. Och jag hade redan mött min mentor alldeles nyss. 5 minuter innan avsagd tid ringde vi på porttelefonen. Dörren gick upp och vi tog hissen i tredje våningen. En ung kvinna tog emot oss vid dörren. Vi blev visade till en grupp av spruckna lädersoffor. Nakna glödlampor stack i ögonen. På det låga soffbordet i glas låg en trave med böcker. Jag antog att det var byråns produktioner. Djupt, djupt nedsjunkna i sofforna viskade vi till varandra. Vi spelade svensk hiphop i hög volym. Linda Pira. Bredvid oss stod några fotoparaplyn. Vi erbjöds kaffe. Vi bad om vatten och följde kvinnan genom kontoret in till ett stort rum längst in i lokalen. På vägen lade jag märke till en gammal studiekamrat. Hon lade inte märke till mig. I vilket fall verkade det inte så. Hon hade aldrig lagt märke till någon under tiden på skolan. Vare sig man möttes i korridoren eller sågs under ett av skolan arrangerat möte. Vi klev in på kontoret. En man i 40-årsåldern med långt, mörkt och gråsprängt hår log stort och tog oss i hand. Chefen kunde jag anta. Han bara slås ner. Jag frågade om vi skulle sätta oss på hörnet. Han svarade med ett skratt som om jag skämtade och sa att vi gärna fick sitta på hörnet. Han lämnade sin plats på motsatt sida och medan han satte sig till rätta in till oss anslöt ytterligare en kollega. En kille i tidiga 30 med ett ljust skägg och blå skjorta. Var det ett schysst ställe eller? Frågade den långhårige, genuint nyfiken och syftade till Brysselkontoret. Vi berättade samma historia som vi berättat ett par timmar tidigare med vissa skräddarsydda formuleringar. Vi visade vår mapp och jag plockade ut mitt tuggummi som jag all hast stoppade i strumplinningen. Presentationen av arbetet gick snabbare än sist. Medan Mischa pratade märkte jag att tuggummet i strumpan fastnat i håret på benet. Jag försökte slita bort det och drog på samma gång med mig hår. Det gjorde otroligt ont. Jag flyttade tuggummet till skosulen. När vi var färdiga med vår keynote såg chefen lite förvånad ut. Han frågade vidare om de kompetenser han tyckte sakna i det arbete vi visat upp. Vi försäkrade att vi hade goda erfarenheter av det som väntade av oss. Vilket var typ sant. Vi skulle höras. Hade vi inte hört något innan fredags kunde vi ringa. Vi tog i hand, tackade och klev in i hissen. Jag mötte Mischas ögon. När hissdörren till sist gick igen kom ett förlösande skratt. Och vi var överens om att vi aldrig skulle få det där jobbet. Efter att ha stannat i sängen fram till 2-tiden klev jag till sist upp. Mischa låg kvar och spelade Tetris medan jag klädde på mig och plockade fram bröd, smör och ost. Jag frågade om hon ville ha en macka men hon var inte hungrig men tog gärna en kopp te. Medan jag mikrade tevatten bredde jag 4 stycken skivor knäckebröd med smör och hyvlade 4 skivor gräddost. Mjölken hade varit slut i flera dagar så jag nöjde mig med kranvatten. Jag hade svårt för pulverkaffe utan mjölk. Jag lade in på sig rooibos te i tekoppen och ställde den på det lilla bordet bredvid sängen. Liksom för att säkerställa att jag inte bemödat mig med teet i onödan gjorde jag Mischa uppmärksam på detta och satte mig vid bordet och åt mina mackor. När jag nästan var färdig satte sig Mischa mitt emot mig. Hon var jättehungrig. Jag sa att jag tänkte gå på en promenad. Hon skulle träffa en kompis som låg hemma i magsjuka. Det var tydligen en matförgiftning så ingen smittorisk. Medan Mischa åt sin frukost bytte jag om inför promenaden, vilket endast bestod i ett byte av byxor. Jag hade aldrig känt mig bekväm utanför hemmet i mjukisbyxor. Senare år hade jag gjort vissa undantag, men inte idag. Jag såg till att jag hade pengar på kontot och tog på mig jackan. Blåste en slängkyss till Mischa och vinkade hejdå innan jag tog hissen till entréplan. Först ute på gatan insåg att jag fortfarande bar mina inomhusskor, vilket just denna dag var ett problem. Det var just på grund av denna väderlek jag köpte ett par halvfula Gore-Tex sneakers. Det fungerade oväntat bra snöslaskiga dagar som dessa. Jag tog hissen upp igen, knackade lätt på dörren innan jag satte i nyckeln. Jag klev in. Mischa tittade upp. Hon bäddade i sängen. Jag bytte skor och passade på samma gång på att byta till en varmare tröja. Mikrovågsugnen var igång och jag kände doften av saffransbulle. Hon hade stoppat in där i samma stund som jag klivit ut genom dörren. Jag frågade om det var en saffranslängd i mikron. Hon skrattade förödmjukat och jag skämdes för att hon skämdes. För att hon uppenbarligen kände sig tvungen att äta den i smyg. Det var inte särskilt konstigt med tanke på att jag tjatade om hennes osunda matvanor. Själv var jag inte särskilt hälsosam. Jag hade slutat springa och aldrig besökt ett gym. Jag drack alkohol för ofta och jag hade rökt på daglig basis som jag inte var så rädd för cancer. Snusade gjorde jag med jämna mellanrum. Arg och kränkt det veckor tidigare förklarat för Mischa att min alkoholkonsumtion var min ensak. Vilket givetvis är skitsnack. Men sådant kom jag undan med. Vi log och jag sa att hon givetvis fick äta vad fan hon ville och att hon verkligen inte började smyga. Även om jag kunde förstå att hon gjorde det. Vi kramade om varandra. Jag gick mot Karlsbergs slottspark. Gick förbi den port vart jag två gånger sett Anders Timell lasta ur en svart SUV. Senast var det en låda vin. Jag promenerade längs med Karlbergs strand, korsade Eklundsbron och vandrade i motsatt riktning längs med promenadstråket. Jag passerade vinterparkerade och presenningsinklädda båtar. Någon hade med neonfärgat garn skrivit Julia Rio i stängslet. Jag passerade Marcus arbetsplats och tänkte att någonstans där inne satt han. Det såg mysigt ut där inne. Ändå sett fåtal lampor var tända. Skulle han kunna se mig härifrån? Känna igen mig? Hoppas inte det. Det var märkligt att jag var ute på en promenad på egen hand klockan 3 en torsdag eftermiddag. Uppenbart arbetslös, sysslolös. Patetiskt. Till minst hade jag sagt att vi var för korkade för att få ett jobb. Medan jag gick över Barnhusbron funderade jag på olika orsaker till min promenad. Utifrån att jag skulle träffa någon jag kände. Jag insåg att det kunde finnas åtminstone två rimliga förklaringar. Hon har börjat uppdatera sitt Instagram-konto igen. I morse publicerade hon 3 bilder. Den första, som publicerades runt 06, föreställer henne själv. En selfie i ett nedsläckt rum. Till vänster bild bakom henne ett fönster. Gatlykten utanför släpper in tillräckligt med ljus för att jag ska kunna urskilja hennes nakna axlar. En aprikosfärgad BH. Skuggan över hennes kind antyder ett leende. I kommentarsfältet berättar hon att hennes mobil blivit stulen. Hon verkar veta av vem. Av formuleringen att döma hon berättade tidigare. Hon skriver att hennes nya telefon är vit, vilket är omöjligt att urskilja i mörkret. Hon skriver att hon endast använt månens sken som ljuskälla när hon tagit bilden. Anledningen ska ha varit att hålla, citat, arga porrtanter på avstånd. Hon är förföljd. För detta vänner och en handfull svenska kändisar saboterar alla försök till ett drägligt liv. Den andra bilden föreställer en röd-orange kottliknande lampa, tillverkad i en halvtransparent plastfilm. Hon skriver att den hädanefter finns att finna i Småland. Hon antyder vidare att hon genom bilden på lampskärmen retas med någon. Jag vet inte vem. Den tredje bilden föreställer ett snölandskap. Det skulle kunna vara Västerbotten. Bilden är tagen från en väggren mot en åker som skymtar med ett par kala träd. Vad jag vet bor hon inte i Västerbotten. Men vad jag vidare vet är att jag inte har en jävla aning. Under eftermiddagen publicerar hon ytterligare 3 bilder. Den fjärde visar ett myndighetskuvert. Enligt bildtexten har hon öppnat kuvertet 10 sekunder innan bilden publicerats. Hon skriver att beskedet gör henne mållös. Men att det, alltså personalen på myndigheten, i vilket fall är kreativa. Den femte bilden föreställer vid en första anblick en utfallande, oskiljaktig, orange-röd sörja. Och det är inte för inte en spy ibland benämns som en pizza. Pizzan har hon bakat med en äldre släkting. Vad jag kan urskilja är en vegetarisk. Kantarell, röd och gul paprika, gul lök och majs. Den ser ganska god ut och påminner om de pizzor min pappa bakade om fredagarna. Endast iförd kalsonger, varm efter en fysiskt krävande arbetsvecka, kavlade han ut 2 degar. Varpå den ena han la köttfärs och lök och den andra skinka och champignon. När pizzorna var färdiga, mamma kommit hem och kompletterat måltiden med en pizzasallad bestående av vitkål, olja och herba mare. släckte alla lampor i köket och åt i skenet av levande ljus. Det var mysigt. Den sjätte och sista bilden hon publicerar den dagen består av ett citat. Hon kommenterar bilden med en form av ursäkt. I ett försök till försvar har hon gjort något dumt och nu skäms hon. Klockan 04.06 och jag ångrar att jag investerat kvällen i UFC. Jag har endast sett någon enstaka match genom åren. Men i och med Maulers försök till en titelmatch skaffade jag en premiumtjänst på TV4 Play och streamade kvällens sändning. Jag hade liksom gått på sportkrönikörernas prat om once in a lifetime. Hur man i framtiden skulle kunna säga jag var där. Typ som det som lyssnade på månlandningen på radion. Eller kanske snarare Ingmar Johanssons möte med Floyd Patterson 1959. Att ha varit på plats på Tele 2 Arena ikväll måste ha varit fruktansvärt. 30 000 personer. Bara att betrakta det hemifrån var otroligt ångestframkallande. Tre svenska fighters. Tre förluster. Sådant ofattbart antiklimax. Jag kommer å andra sidan att minnas det. Så fruktansvärt öppet. Jag tycker så synd om Alexander. Anthony Johnson tycker så synd om Alexander. Alexander tycker synd om Alexander och det är fint. På sätt och vis. Jag somnade som vanligt med en hörlur i örat och vaknade 04.11 utav att ett mejl droppade in i inkorgen. Det var en chef på ett kontor i Singapore som undrade om vi befann oss i London. Det var också allt han skrev. Det tog drygt en timme för mig att svara att vi för tillfället var baserade i Stockholm. Jag har i skrivande stund inte fått något svar. Jag var därför osannolikt att han är i London och skulle skriva ett mejl mitt i natten. Vi kanske ska han dit snart. Jag hade hoppats på att ses. Det är så många lösa trådar just nu att jag funnit en ro mitt i oron. Vi väntar mejl från London, Oslo, Buenos Aires, New York, Amsterdam och Stockholm. Och nu Singapore. Vilket jävla skämt. Så jävla taggad kille. Så jävla taggad på jobb. Flytta mer än gärna 1000 mil från en 50 timmars arbetsvecka. Det är där vi är nu. Och det är till och med sant. Flyktingar i transport, DFS, Logistics, DHL, Kramo, GKT, Bring, EA, Skara, Ineco, Schenker, HCS, Depte, Garden Food, Billefelds, Transab, Etta Transportservice. Majoriteten av lastbilarna som susar förbi nedanför mitt fönster är märkta. Och varenda en av lastbilarna där nere körs av någon. Det lyssnar på radio, på musik, snackar i telefon. Det är ett av många jobb jag romantiserat. Men det är inte ett jobb man behöver flytta 1000 mil för. Eller? Jag sitter i sängen och dricker beskt kaffe med mjölk. Jag fryser. Av lukten att döma behöver jag en dusch. Tittar igenom Instagram. Det har hänt precis lika lite som vanligt. Jag börjar spendera allt mer tid i Explorer-sektionen. Där finner jag vad som trendar och bekantas bekanta. Jag fastnar i flödet hos en av mina före detta lärare och slås ur den låga siffran följare. Det nästan icke-existerande antalet likes. Får en klump i magen. Usch. Det är säkert ont. Läraren som höll oss kvar i långa anekdoter ansträngde sig till det yttersta för att underhålla oss och sätta sig i respekt. Väldigt transparent, men självkänsla under konstruktion. Det är verkligen inget fel på bilderna läraren publicerar. Det är vackra landskap, söta barn och enstaka djur, restaurangbesök. Allt det som Dennis gelikar hade erhållit åtminstone tvåsiffriga antal likes på. Alla förtjänar ett tvåsiffrigt antal likes. Vänner som inte säkerställer ett tvåsiffrigt antal likes är inga vänner. Men vem bryr sig? Instagram är för min egen skull. Det är liksom mitt personliga fotoalbum. Jag högläser Magdalena Ribbings spalt i Dagens Nyheter. Jag tänker att mitt hyfs sitter i magen och hennes i hjärnan. Någon frågar om att få mikra matlådor med fisk i arbetsplatsens lunchrum. Efter att garderat sig mot frågans avsikt, som Ribbing misstänker ett försök att förlöjliga hennes frågespalt, svarar hon ändå. Och hennes svar förvånar mig. Ribbing är tvärsäker. Klart man får värma fisk. Jag misstänker att Ribbing aldrig ätit lunch i ett lunchrum. Ribbing hoppar hon aldrig på mikrovågsugnsstränden. Ribbing tillägger att rätt tillagad fisk har en angenäm doft. En annan insändare berättar att nyligen kommit till rätta med ätstörningar och gått upp i vikt. Vilket föranlett frågor av typen, är du gravid? Här delar Ribbing med sig av diverse syrliga comebacks. Är det exempelvis en man som frågar, kan man utan vidare svara, nej, inte med dig i alla fall. Vilket i vanliga fall är ytterst ovänligt, men i detta fall berättigat.